Jaha du, Klara Fröberg, då räcker vi då.
Hallå eller?
Ja, är det bra?
Ja, det är bra.
Härligt.
Jag dricker lite vin.
Ja men det är väl härligt. Ja. Alltså, det är ändå, vad heter, när vi spelar in det här så är det ändå något typ av höstlov som pågår. Även om lov inte alltid är lov så att säga.
Nej, för mig har det varit en vanlig vecka. Men det är snarare så här att det blir någon slags helg. Och den behöver man ju vara utvilad för.
Det är faktiskt bra. Jag har haft så här 24 timmar intensiv mamma och barn lovsaktivitet. Och barnen är nöjda och mamman är glad att vi har haft den.
Mm. Ja, men det är lite det jag menar också. Alltså det krävs... Jag hade tänkt att ta upp det här med dig, men jag visste att du skulle säga så här, men Klara kanske, men jag kan ju känna en så här dubbelhet i min personlighet i att å ena sidan så är det jätteviktigt för mig att jag får ha så här min hjärna, jag behöver ha så här intellektuell tid med min hjärna. Jag är ju väldigt reflekterande person och jag tänker mycket och jag tänker mycket på så här liksom, hur kan det här bli bättre? Alltså jag är väldigt intresserad av typ allt. Och livet och döden och så här, hur folk mår och sånt. Och sen samtidigt så har jag en sida som är att så här, jag önskar att jag kunde stänga av min hjärna ibland. Kommer du ihåg när vi pratade om det här, när vi höll på att läsa på massor om hjärnan, när vi skulle ha vår kurs i mental träning?
Mm.
Och jag hittade en lång text som handlar om det här med att vissa människor har ingen inre monolog.
Ja, jo.
Och jag liksom kände så här, men hur är det möjligt?
Går man runt då och så är det tyst i huvudet?
Ja, men det är det jag undrar. Och det kan ju inte vara helt tyst, men man måste ju ändå tänka så här, vad skulle Johanna önska sig i julklapp? Eller liksom, innan jag köper den, tänka ut något.
Fast det är ju inte så att du inte har tankar. Det är att du inte har liksom den här, jag tänker att en inre monolog är något annat än att ha en tanke som kommer upp.
Ja.
Alltså det är att man för något typ av resonemang eller liksom i, jag vet inte.
Ja, nej, men för jag känner att min inre monolog, så jag kan ofta känna att så här, att jag skulle också ibland vilja stänga av den. Mm. Och att jag kan bli liksom så här trött av att så här, varför måste jag alltid tänka på, så jag la ut på mitt Instagram-konto som ju numera är lite så här halvdött och det är inte så många som hänger där. För jag tog bort alla mina följare när jag hade livskris i julas. Så la jag ut så här, är du också en sån som hela tiden tänker på livet och hur saker ska bli? Och då var det ändå, tror jag, så här 70% som svarade ja. Och typ 30% svarade nej. Och då tänkte jag så här, gud vad skönt för dem som svarar nej. Liksom. Alltså, det måste vara så skönt. Och vad jag vill komma med allt det här, Johanna, är att för mig tror jag att det är så här, att träning är en av de kanaler som jag har för att stänga av inre monologen.
Ja.
Och att och sen kan det vara typ socialt utbyte. Typ när vi är och håller en helg. När vi håller workshops och träffar folk. När jag jobbar, när jag är i ett rum med andra människor och vi är i en process. Då släpper jag också inre monologen och så är jag bara där. Det kan också vara så här, men det kan också vara en middag med kompisar eller liksom ett samtal, alltså så. Men, så att jag bara reflekterat över den här dubbelheten i att jag kan ibland känna, för det är det, jag tänker att det är det du känner efter ett dygn med barn på lov, när du har så här, nu gör vi en rolig aktivitet så vi åker iväg och gör saker i ett dygn. Då blir man ju, det enda man känner då är ju så här, jag måste bara få sitta i ett rum för mig själv och tänka. Och samtidigt så kan jag också ha så här att jag tänker så mycket så att jag måste ta mig ut från det här. Typ jag, och då är det också bra med barn. Alltså på det sättet är också det här med barn och familjeliv bra. Alltså jag kan inte tänka mig hur mitt liv skulle varit om jag inte hade haft mina barn.
Det är skönt ändå att det är någon typ av försvar nu att barnen är helt okej att ha. De är inte helt, det är inte helt kört. Nej men
det här med vardag, alltså att typ att vara filosof på heltid, det måste ju vara hemskt.
Det är ju som du säger, det skulle kanske ta knäcken av dig, men alltså grejen är att jag tänker på det där, det är också, för du är väldigt duktig på att så här, nu gör jag det här, nu stänger jag av allt annat. Alltså så här, så är du ju ändå duktig på att göra, att så här, nu är jag på det här.
Ja men jag har blivit bättre på det. Men
jag har också blivit bättre på det faktiskt, och det som jag tycker är väldigt skönt, för jag tror att en anledning till varför du också känner dels det där, inte bara att det är alla inre monologer hela tiden, det är att när man jobbar väldigt så här projektbasiskt, alltså att man har så många olika moment, alltså även om du sitter och arbetar en dag, så kan det ju vara så här 8 olika kunder i olika projekt med olika leveranser och olika texter och olika grejer. Alltså,
och det blir aldrig klart.
Och det där är ju något som, så både du och jag jobbade på byrå innan, så är ju det någonting som man är van med på sätt och vis. Att man har ju alltid olika. Det är ju inte så här, du går inte in och så har du dina arbetsuppgifter här och så är det typ checkar av det, utan kommer ju också in 70 000 nya grejer. Ja, men så. Det är väldigt speciellt. Mm. Det är många olika och så här. Så bara, just det, den där personen ska jag prata med kattröst till och den där ska jag prata med. Nej, nej men du vet, alltså det är lite hur man ska vara också. Man blir lite så här personlighetsförändrad för att man har lite olika delar. Ja. Men, och jag tänker att så här, för att det har jag tänkt, tycker jag är så skönt, när man till exempel har PT-kunder. Då är man ju där och så har man sina sin PT-kund och det är den och det är du och det är liksom, där är man då. Då kan man liksom, man har ingen mail eller som tickar, ingen mobil. Alltså allting blir bara så här, så. Helt avkopplad från resten. Och så är det också lite när man är i ett klassrum till exempel nu. Som när jag har jobbat en del på skolan. Att så här, du är där. Det är du och eleverna och det är dina kollegor. Du kan liksom inte så här, det spelar ingen roll vad som händer på Instagram. Eller vad som händer i mailboxen och så vidare. Och jag tror att så här, jag kan känna, ibland kan jag känna att jag längtar lite till. Att så här, att bara få ha ett sånt. Alltså så här. Jag går dit och så har jag...
Men det är det här som är förbannelsen, Johanna. Det här är jag det vi har pratat om så många gånger. Vi kommer aldrig bli sådana. För då kommer vi starta ett nytt projekt.
Jag vet, och det är det här som alltid blir. Att så här, jag kan sitta så många gånger, så sitter jag så här och så bara... Okej, nu ska jag förbereda den där presentationen som jag har med förbundet. Som jag ska hockeygrundutbildningen, så ska jag göra det där. Och så tackar jag till att vara en jävla grej här. Och så har jag gjort det där och så är det här projektet. Och så tänker jag så här, tänk bara när jag har en grej. Eller tänk så här när jag inte har... någon så här, 1000 olika projekt som inte ens är jobbrelaterat utan som är så här utanför. Mm. Men så varje gång jag tänker så okej, nu ska jag bli bättre på att inte göra någonting. Och sen så bara, så är jag ju ändå där. Så någonstans måste det vara så att jag faktiskt gillar det, för annars skulle jag väl inte göra det liksom.
Jag vet, men det är som på något sätt så här, det är svårt att come to peace med det där. Alltså en kompis i dig och mig berättade att en kollega på hennes jobb hade varit på en konferens. Det här är en person som jobbar inom kommunal verksamhet. I 2 dagar så hade han kommit hem, så hade han sagt så här: det här var den sämst investerande tiden jag har haft i 2 dagar. Ena dagen hade de suttit och pratat om så här olika tryck på, nu spränger de för nya tunnelbanan här, det kanske hörs i mikrofonen. Det låter lite som popcorn i mikron. Ena dagen hade de suttit och pratat om så här vad man kunde ha för olika giveaways. Påsar och pennor och sånt där. Och när hon berättade det för mig så sa jag bara så här: gud, det där är min dröm. Ja. Tänk att ha ett så här jobb där man får åka på en tråkig konferens. Och så här, och man bara behöver inte prestera. Man bara sitter där och bara, och så är det så här fika i pausen. Och sen så sa hon så här: men alltså Clara, du hade dött. Du hade inte klarat en månad på ett sånt jobb. Och jag vet ju det. Men är det inte det här som är förbannelsen?
Men du kanske är därför också. Jag tänker det här med, som du sa, med tankar. Att man är så här, sin egna monolog. Att den aldrig fan är tyst, den här jävla monologen. Mm. Utan den är alltid igång. Alltså det finns ju alltid någonting. Alltså någonting att liksom nöta där inne. Som man måste så här fundera över. Det är ju aldrig redo liksom. Och det är det som är grejen. Men det är som du säger, jag tror att vissa människor, och jag tror att både du och jag ingår i den kategorin, vi har svårt att bara så här, på något sätt så här, en sak. Alltså, även om man, jag tänker hela tiden.
Gud vad de spränger, jag hör.
Det låter.
Ja, här kommer det bli tunnelbana ungdomar. Ja,
herregud vad det kommer hänga ungdomar i Sjöstad nu, som inte ska vara där. Stackars Sjöstadsbor. Nej men alltså inre monolog, ja den är i liv. Men det var faktiskt ett väldigt härligt tyngd med mina barn. Men det blir ju intensivt.
Ja men just det här att man vill ju ha, alltså du vill ju inte ha 14 sådana dygn på raken.
Och det har jag ju inte heller, absolut inte. Det skulle jag inte. Nej. Men det är ju så här lite när man har sådär, och så har man barn som mina barn är ju...
i olika ålder.
Och sen är de ju också liksom olika i, även om tjejerna är jämn 2 år eller vad det är mellan dem, så är de ju fortfarande helt olika intressen vad det gäller att liksom den här aktivitetsgrejen. Men så det är ju lite så här som att man hela tiden så här, lite så här ska dra i någon så här tråd och hålla allting i liksom schack så att det inte blir så bråk också. Så man bara, nej, nu har Ludde hamnat lite mycket där, nu drar vi in honom här och så släpper vi lite på den linan och så här. Så det känns som att man går hela tiden lite som någon så här robot och försöker fånga in det värsta som hela tiden. Och ja, Ludvig har ju också lite så här, när han blir typ arg, alltså, eller när han blir arg, när han inte liksom är helt nöjd, då kan han bara säga, ja, jag tycker inte äta på den här restaurangen, och så drar han typ. Alltså då är han så här, hej då!
Men jag sa ju det till dig, att hänga så där med barn på ett så här, åka på en resa med barn, bara barn, det är lite som, vi har ju jobbat mycket med att arrangera gruppresor med träning och så. Det är som att man skulle arrangera en sån resa fast alla är
fulla. Alla deltagare är fulla utom...
Alla deltagare är fulla och du ska hålla i det hela tiden. Och helt plötsligt är det någon som bara, nej men jag ska gå iväg och här borta nu. Och så. Alltså det är ju så. Och man bara, nej, gå tillbaka.
Exakt så.
Jag lyssnade på en podd idag på vägen från jobbet som handlade om neurosedynskandalen.
Ja, det var, alltså, vet jag.
Men passus i det var ju... Och de pratade om så här olika, typ, hur man har sett på medicin historiskt sett. Och då pratade de också om att så här, innan neurosedynskandalen, då fanns det en så här lugnande medicin för barn som också gjorde att de sov väldigt bra. Som det så här rekommenderades av läkare, att så här, föräldrar skulle ge sina små barn för att de, så att de kunde gå ut på restaurang. Och sånt. Då tänker jag, idag finns det Lolo och Bernie.
Ja, det är bra, de
det, för det finns här hoppställen och sånt. Alltså, det där låter ju helt fruktansvärt.
Ja, att man skulle att tänka sig att man liksom, ha lugnande för att
ja,
gå, gud. Nej, då får
jag kan bara tänka mig reklamen för det, eller reklam för läkemedel kanske inte var godkänt på den tiden heller på samma sätt. Men just att det var en journalist som har granskat hela det här med neurosedyn som pratade om just det, att det såldes in som att så här, det är så bra för mamma och pappa för att då kan de liksom,
killa.
Då sover barnens, ja.
Ja, oh, gud, det låter ju, ibland kan man ju känna att det låter lite lockande kanske.
Doppa en tuss konjak i nappflaskan.
Ja. Nej, men Lolo, det är bra med studsmatta. Ut och lek, ut och spring, ut på isen. Det är bra. Kör.
Ingen inre monolog.
Ingen inre monolog. Stäng av den inre monologen och kör liksom. Ja, men nu ska vi inte prata om Lolo och Bernie och utbränd
inre monologen.
Utbränd förälder. Nu pratar vi om något roligt tycker jag. Lite träning och sånt.
Ja, idag ska vi prata om dipp. Bar.
Vi pratar om något roligt, typ. Om du har kommit på en platå eller har en dipp i din träning, då kan du lyssna på den här podden. Nej, men det här är bra. Det här är faktiskt något som väldigt många stöter på i sin träning. Så det är inte negativt. Vi ska vara positiva nu här. Det här är en bra.
Ja, men verkligen. Ja. Alltså, jag vet inte. Finns det någon som alltid är liksom motiverad i sin träning? Det låter ju ändå lite orimligt, tänker jag.
Nej, men det behöver inte heller vara att man är motiverad. Alltså, det kan ju vara att man är motiverad, men det finns ju flera olika. Det ena kan ju vara att du är på en platå för att du liksom, du inte riktigt vet vad du ska göra. Eller så är det så att du har en motivationssvacka. Så det, jag tänker att det är någonstans när du har hamnat någonstans och inte riktigt vet hur du kommer vidare. Sen kan ju det vara att du inte vet varför du tränar. Men jag tror att många gånger handlar det ju bara om att du kanske hamnat någonstans där för att saker och ting har förändrats. Eller att du har tränat på ett tag och inte liksom... Och kanske gjort tillräckligt med förändringar eller...
Ja, men precis. Så vi kan gå igenom lite så här olika anledningar till varför man känner att man står still. Och jag snappade upp, det var faktiskt en tjej som har varit på våran lyftarhelg i Umeå en gång. Hon skrev i våran Facebookgrupp för ett tag sedan. Så här att hon har slutat att öka i baslyften. Alltså hon känner att hon befinner sig på en platå. Och hon fick jättebra tips och jag kände inte att jag behövde skriva något i den tråden heller. Men där hon var liksom så här, hur ska jag tänka? Alltså vad är det som är fel, var hon lite. För hon var så här, jag har liksom följt program och jag liksom så här, och jag har gått framåt men nu händer ingenting. Och så kan det ju faktiskt verkligen också bli. Så vi kan ju börja med att liksom bara så här, vad kan det bero på då? Att man känner att man står still. Och det kan ju, som vi också pratade om, det kan ju också vara så att man att det är någon typ av, alltså att om man analyserar det för sig själv lite till djupet, så kan det ju faktiskt vara så att det kanske är motivationen som är problemet. Att det liksom, att man kanske inte tränar tillräckligt för att nå dit man är på väg, för att man inte är peppad. Men om man försöker bena ut då, om man känner att man är på en platå, så kan man ju också fundera på så här, är det någonting som man har ändrat på sistone som faktiskt kan påverka träningen? Det kan ju faktiskt vara så att man har en period där man sover sämre, eller man har en period där man äter sämre, eller man kanske, många håller på med det och så här, försöker äta på ett visst sätt. Kan det påverka träningen till exempel? Eller återhämtning, att man kanske har lagt till med liksom någon mer aktivitet på sin fritid och så vidare. Alltså, har du minskat på maten eller sömnen, och, eller stressar du mer? Eller, ja, känner du dig sliten när du tränar, kan du ju fundera över också då. Det kan ju vara så här, ge lite ledtrådar, för ibland så är det ju inte själva träningen som är problemet. Jag skulle tippa att det är ganska ofta det inte är själva träningen som är problemet, även om det absolut kan vara den också. Sen tänker jag också att man kan fundera på liksom tekniskt hur ens träning går till. Alltså, känner man att det är någon övning som så här, den, jag får alltid lite känningar när jag har kört den, eller jag känner att jag får lite ont i höften när jag har kört den här övningen, eller jag känner att det alltid blir samma problem när jag kommer upp på tunga vikter med en övning. Det här är också något som debatteras mycket om inom vetenskapliga träningskretsar. Alltså så här, behöver jag träna på mina svagheter? Inom liksom den här gamla, som vi gjorde lite avsnitt om i början av podden, Westside Barbell-filosofin. Deras träningsupplägg går ju alltid ut på att man ska ha svaghetspass varje vecka. Att du ska träna på så här, träna på triceps liksom. Alltså, är det utlåsningen i bänken som är problemet, eller är det att du har för svaga baksidor, då ska du liksom lägga in specifika sådana träningspass för att träna upp det. Men sen är det vissa som menar att så här, nej, så funkar det inte riktigt och så. Men det kan ju också vara så, ju till exempel att man faktiskt har någon gammal skada eller något, så att man är lite svag. Det kan ju vara bålen för dig som har liksom en ny, relativt nyopererad bål eller mage. Det kan ju vara en stor anledning till varför man inte kommer vidare med sin träning, för att man typ inte har gjort sin rehab ordentligt till exempel. Så man inte har kommit ikapp. Men sen är det ju så här, det som är egentligen roligt att prata om, Johanna, det är ju träningsprogram. Mm. Alltså, följer du, nu gör jag inom citationstecken, följer du rätt träningsprogram? Vad är ditt mål egentligen med träningen? Alltså, har du ett prestationsmål med träningen? Checka av den klassiska listan som är det första man får lära sig om man läser träningsprogrammering. Finns det en specificitet i ditt träningsprogram? Alltså, är det att du känner att du står still i bänken? Specificerar du dig på bänk i ditt program? För det är ju faktiskt väldigt vanlig grej som du också har hört av många PT-kunder, att folk säger så här, jag fattar inte varför jag aldrig klarar att göra strikta chins.
Eller jag blir aldrig starkare i bänken, och så frågar man sig, hur mycket bänk gör du? Ja, men typ en gång i veckan, 3 gånger 10.
Precis.
Men så det handlar ju också precis det här, att hur mycket specifikt den övningen eller det du vill gå framåt i gör.
Och finns det en progression i det programmet du följer? Eller gör du liksom samma pass varje vecka där du inte liksom har en progression?
Alltså, ändrar du vikt eller reps eller alltså någonting? Alltså, förändrar du det du lyfter? För det är ju någonstans det som blir progressionen.
Ja, och där tänker jag också att så här, vi kan ju komma in på det också när vi pratar om motivation faktiskt, men just det här med att en progression behöver ju inte alltid vara att du går upp och gör tyngre och tyngre singlar hela tiden i ditt program. En progression kan ju också vara så som vi gör när vi ger ut våra, de här styrkelyftsprogrammeringarna, så räknar vi matematiskt. Vad ligger volymen på i det här? Ja, men tittar du tillbaka från 6 veckor sedan, ja, men då var mitt knäböjspass låg ungefär på 7 ton. Nu ligger mitt knäböjspass på 9 ton i veckan, på ungefär. Då finns det ju en progression också i den totala volymen, alltså det som man ibland kallar för tonnage.
Ja, och det där är ju sånt som många har svårt, för att många tänker ju att så här, en progression, då blir det aldrig ett stopp. Alltså att du ska hela tiden öka, men om man dels tittar på, alltså då tittar man ju på antalet set och reps och den vikt du har lyft på alla vikter. Och grejen är att det kan ju vara så, dels kan det ju vara så att du faktiskt har blivit starkare, så att du lyfter kanske ett antal kilo mer på dina 5:or till exempel, eller på 3:orna, eller att du gör några set, du tar av vikt och gör några lättare set, men då gör du 3 10:or och helt plötsligt så har du då gjort 30 lyft av
60 kilo.
Ett 60 kilo. Och så har du, där har du lagt på liksom flera 100 kilo då till. Så att det, och det där är ju sånt som när man jobbar med programmeringar att man räknar på. Medans kanske en person som inte är insatt i det räknar inte på det. Och där är ju också så, det är också en jättevanlig fråga. Så här, hur ofta måste jag ändra och hur mycket måste jag förändra? Och det är ju inte så att varje pass måste vara egentligen en förändring i tonnage, alltså det totala vikten du lyfter. Utan det här handlar ju dels över tid, men det handlar ju också om precis det här som du då inledde med. Är jag på en platå eller går jag framåt? Alltså, och det där pratar vi också jättemycket om, så här, hur ska man tänka med en progression till exempel i sport, alltså som i hockey eller fotboll. Alltså, hur ska jag som tränare se till att att barnen som jag tränar har en progression i sin träning för att de ska gå framåt? Ja. Men till exempel för barnidrott då, så är en progression är ju att barn lär sig en rörelse eller en övning. De kanske blir stabilare på att springa eller åka skridskor. Så det gör att de kommer själva ha en progression i sin träning för att de utvecklas inom olika moment till exempel. Men inom styrketräningen så blir det ju väldigt tydligt i att så här, om jag bara går till gymmet och så gör jag 3x10 i bänk i liksom 18 veckor på samma vikt, då kommer jag förmodligen inte ha så mycket progression i min bänk till slut. I början kommer jag ju ändå bli starkare. Mm. Alltså, då kommer det ändå kunna hjälpa mig. Men sen till slut så går ju inte det längre.
Nej, precis. Och det är ju också en grej att reflektera över. Hur länge har jag kört det här programmet? Hur länge har jag tränat på det här sättet överhuvudtaget? Alltså, alla kommer ju, om man börjar att lyfta så kommer man ju ha en helt otrolig progression. Jag vet en tjej som körde i Team Styrkebyrån. Vi delade det på vårt Instagram. Det var så roligt, för hon började också med liksom att basövningar med Team Styrkebyrån och ökade ifrån så här, nu hittar jag på, men ungefär typ så här 70 kilo i marklyft till 150 på ett år. Och nu såg jag att hon ska tävla i veteran-SM i Malmö. Kul. Ja, det är ju skitkul. Men alltså den typen av utveckling, det är ju ingenting som man någonsin i livet kommer att uppleva igen. Så att vara på en platå kan ju ibland också vara en definitionsfråga. Alltså i vår ålder och med träningserfarenhet så kan ju så här, att öka 2,5 kilo på ett halvår i bänk kan ju vara en framgång.
Ja, och det där är ju det är ju jättesvårt, för det är ju lite som vi, tycker jag, med mycket vi pratar om, att vi säger så här, tänk inte så mycket på det, och sen så bara, fast vadå, har jag en platå nu? För att det är ju, du kommer ju inte alltid att öka, och någonstans så tror jag lite att vi kommer att kunna hamna på någon typ av kanske gräns där vi faktiskt inte kommer att klara. Alltså, jag har ju svårt att se att man kan öka alltid. Man kommer förmodligen hamna någonstans där det krävs ännu mer av en. Det är ju det. Så att om man tänker så här, den tiden jag kan lägga ner på min träning, så finns det förmodligen en gräns dit jag kommer komma. Sen kommer det krävas mer. Och det är väl det någonstans som också, det är ju svårt att veta såklart om man är på sitt max än vad man klarar av. Men jag tror också att man kan inte heller bara säga så här, nu är jag på en platå, bara för att man kanske inte har ökat vikt de senaste veckorna. Mm. Och jag menar, om man bara tittar på många som du sa, som tävlar, som är då på en hög nivå av det de faktiskt lägger ner på sin träning, så kanske det handlar om något kilo från tävling till tävling ibland. Alltså 2,5 kilo är väl det minsta som är, om man inte är på högsta nivån, för då får man höja lite mindre. Men, så att jag menar, det är verkligen en definitionsfråga, och man måste förstå också att så här, det kommer ju vara så. Och i vissa fall så kommer man också gå ner i den vikten man kan lyfta. Alltså att man faktiskt inte orkar lyfta lika mycket heller som man kanske gjorde gången innan. För att livet för gemene man påverkar mycket mer än vad kanske träningen gör.
Ja, och det blir ju det som blir på något sätt det här totala tonnaget. För om jag ser till 2018 som var så här mitt starkaste år, då gjorde jag 74 kilo i bänkpress och en strikt muscle-up. Ja, då tränade jag överkropp 5 gånger i veckan. Jag gör inte det nu. Alltså, så för mig är det ju helt rimligt och logiskt varför jag inte är på den nivån i min överkroppsträning just nu. Men det kan ju också vara en sak som man kan titta på, precis som du säger, att känner jag att jag är på en platå, jag har följt de här programmen, jag går inte framåt, ja, men då kanske det är så att i en drömvärld så hade inte du ett heltidsjobb. Så då kanske du skulle uppa din träning med att köra 5 pass i veckan istället för 4. Eller 4 pass i veckan istället för 3. Och få in mycket mer volym. Det kanske kommer ta dig framåt. Men det kanske inte är rimligt i det livet som du lever nu. Och då får man ju också, man kan ju inte ha hur långa och hur många träningspass som helst. Som sagt, alltså det, volym kan ju också vara mer repetitioner in på träningskontot. Och om man bara vill testa lite grann och känner att så här, men jag tycker att det här programmet är kul fortfarande, ja, men lägg till ett set liksom i varje träningsövning. Eller testa och gör fler reps på den här vikten på kanske runt 70%. Alltså istället för att tänka hela tiden att det måste vara så här, jag måste upp på de där tunga singlarna för att mäta mitt max. Så det kan ju vara någonting sånt. Det kan ju vara, alltså det här med så här, vad är ditt mål? Vi pratade ju förra veckan om det här med att muskelmassa och råstyrka hängde ihop med ett RM i bänk. Alltså du kanske behöver köra lite hypertrofi ett tag. Det kanske är så här, du kanske behöver periodisera ditt träningsår. Som vi har i teamstyrkebyrån är det alltid så. Det är så här, det är en hypertrofiperiod, det är en maxstyrkeperiod, det är en uthållighetsperiod och så går det vågvis genom året samtidigt som man hela tiden har kvar lyften liksom, så att man tränar på olika saker hela tiden. För det är också tydligt att, det kan man ju också se för de som följer det, att vissa ökar under en period, vissa ökar i hypertrofiperioden, medan vissa ökar i maxstyrkeperioden, och då står hypertrofiperiodsfolket kanske still. Det går ju, alla går ju lite så här omlott hela tiden i det. Men jag tänkte om vi ska liksom vi ska prata hela kvällen, Johanna. Hela kvällen.
Vi ska prata mer. Men vi kanske kan strukturera upp lite tips.
Ja, alltså så här, exakt. Så vi vänder det till någonting positivt. Och om man då backar till det här första som vi pratade om, med att det kanske inte är träningen som är problemet. Det kanske är livet. Och då tänkte jag på det här som vi pratade också om när vi föreläste på Friskis och Svettis. Att se på de andra sakerna som faktiskt krävs, vilket är roligt, vi pratade lite om det förra avsnittet också, att vi vet att de här sakerna krävs för att vi ska gå framåt i vår träning, men vi har lite svårt att se det som en del av träningen för att vi inte är elitidrottare. Men sömn, stress, kost, alltså testa att se det som en del av ditt träningsprogram och kanske testa en period att lägga, om du ska lägga mer tid på kanske återhämtning. Ja, men då kanske du får ta bort lite träning då på gymmet. För att du kanske inte har fler timmar på dygnet. De flesta kan ju inte lägga in fler timmar på sitt dygn. Och kanske planera in så här. Ja, men jag ska så här ta en gubbvila på lördag. Mellan 3 och 4 liksom. Och jag ska äta lite mera. Jag ska testa att äta lite mera protein en period. Eller så här. Jag ska testa och lyssna på avslappningsövningar. Alltså att se det. Ibland kanske det krävs att man tar det som ett träningsprogram för att se att det liksom faktiskt är viktigt på något sätt.
Verkligen. Och det där med kosten, det kan jag bara se till mig själv. För att jag är ju verkligen, och det har ju vi pratat om, och du är ju likadan, och vi är lite så kassa på det där. Men när vi inte tränar speciellt mycket så är vi rätt kassa på att äta. För att båda vi är så här, nej men jag blir inte alls lika hungrig, så det är så här, ja, man tar typ sin kaffe liksom på morgonen ungefär, och sen käkar man något, eventuellt något på dagen, och så här, så vilket är ju så här jättedumt, för man hamnar lite i så här moment 22. Då blir man också inte lika så här, man känner sig inte heller lika så här och pepp och gå och träna, för man är lite seg och man är lite så här halvhungrig. Så det blir lite så här dum cirkel. Så jag bestämde mig ju till exempel för, och det här för mig blev det egentligen en cykel som började efter att jag hade opererat mig, för när man precis har opererat bål, eller som jag gjorde en sån stor bukoperation, så är man så här, dels är man inte så hungrig, man är ganska stilla, alltså ligger ju länge i början och sådär, men sen så är det också så här, jag drack mycket, så är man inte alls sugen på att äta, och så det är väldigt speciellt. Men, och då var det också så här, jag kom in i en så här dålig tid efter det, att jag också typ drack min kaffe på morgonen, jag som alltid har varit en frukostmänniska till exempel. Men så började jag också känna när jag väl kom igång med träningen, och framförallt när min träning blev lite upp, alltså ökade lite i volym och mängd och tuffhet och sådär, så kände jag hela tiden så att jag aldrig hade någon power i träning. Alltså jag kände alltid att jag var sliten typ, och att jag var såhär, fan allt är tungt och sådär. Så tänkte jag i början såhär, ja men det är för att jag inte har tränat så mycket och det kommer vara så nu. Men sen så fortsätter det där, och så bestämde jag mig såhär för att, ja men okej, nu får du skärpa dig Hanna, du kan inte hålla på såhär. Så jag var ju verkligen såhär, förberedde frukost kvällen innan, så att det verkligen inte var så att jag skulle strunta i att äta någonting och bara ta min kaffe som vanligt, för att det var lite så snabba morgnar och jag skulle iväg och det var, jag jobb och vick och allt såhär. Och så gjorde jag det under en period, och av att jag gjorde det så blev träningspassen roligare, jag kände mig mer så här stark, jag hade lite power, pigg. Och helt plötsligt så blev jag ju också mer hungrig, för att jag ökade ju hela tiden min, alltså intensiteten i träningen. Alltså jag orkade lyfta mer. Så det var ju liksom en god spiral. Så helt plötsligt började jag ju så här känna mig bitigare. Jag blev liksom, alltså jag fick resultat av min träning ganska fort, från att ha varit någon typ av konkav jävla osthyvel efter den här operationen till att känna mig liksom, fan nu känner jag mig liksom, nu går jag gå runt och vara så lite så här, fan jag är så jävla, mina muskler, jag älskar dem liksom. Nej men alltså det var ju egentligen, skulle jag säga rent krasst, bara att jag la till mer mat. Alltså jag så här, tog en portion till, eller jag såg till att jag alltid åt frukost. Och nu till exempel, även om jag har så här, när det är några dagar eller en vecka som är så här, inte alls samma träningsmängd, så gör jag samma sak ändå. Jag ser till att äta den där jäkla frukosten och sådär. Och det blir så tydligt att för mig var det så här självklart. Och skulle jag strunta i det bara och ignorera det, vilket jag tror många gör, för man tänker sig, nej men nu ska jag göra så här, för jag äter på ett visst sätt, eller jag ska ha, så här är det. Då kommer man aldrig in i den där goda cirkeln igen liksom. Och det är jäkligt gött att vara där när man går runt. Jag hade ju inte hybris på något pass liksom. Nu känner jag mig, varje gång jag går från gymmet så känner jag mig lite så här, jag är så jävla bra. Alltså, det är så skönt. Alltså,
ha
så.
Vad är motsvarigheten till en osthyvel då?
Jag vet inte.
En slägga.
Ja, nej men typ kanske mer ett rivjärn. Lite mer liksom buktande.
Rivig
och liksom, ja jag vet, osthyvel var ju för fruktansvärt dåligt där.
Ja, men jag tyckte det var liknelse. Väldigt, väldigt roligt. Men, jo, men det är verkligen så här, så att testa, om du inte riktigt vet vad det är som är felet, testa och ändra på saker runt omkring träningen. För att träningen är så pass få timmar i veckan, och resten av tiden har vi ganska mycket mer tid att skruva på grejer. Så man kan bara testa en period och se om man kan göra någon skillnad på sådana saker. Och sen när det gäller så här, den känns ju lite självklart att om du känner att du har svagheter eller skador eller en smärta någonstans här, testa och liksom fixa det också. Ja, det betyder inte att du behöver sluta träna för det. Alltså du kan ofta fortsätta att träna överkropp fast du har en tjurig axel eller någonting. Men det kommer ju definitivt kännas bättre när du kommer. Det brukar ju alltid jag säga till PT-kunder som har skadat sig någonstans. Brukar jag försöka peppa dem och säga så här. Ja men nu kommer du liksom gå framåt i knäböj istället. Så här. Du behöver inte sluta träna helt för att du har en svaghet någonstans. Du kan ju bara addera liksom lite så.
Ja men jag tycker ändå
putsning av osthyveln.
Putsa lite. Ja men fast ändå så här, när det gäller just skador och svagheter, eller om man nu lägger det under samma kategori, men det kan väl ändå vara liksom relevant på något sätt, så kan jag ändå tycka att ibland kan det faktiskt vara så. Till exempel ska jag säga flera, och nu blir det så här lite reklamigt, men vi är lite hybris nu. Jag fick hybris innan när jag satt och pratade, hade jag inte hybris, då kände jag mig mer urlakad, nu känner jag mig hybris. Men nej men att så här, många som till exempel har kört vårat bålprogram, som har känt så här, att ja men typ när de har kört basövningen, att det är så här, de känner inte riktigt att de har kraft, och de känner, alltså så här, att man känner sig, nu gör jag också situationstecken här, svag i bålen och så vidare. Så har de testat att bara ta bort det helt och så köra det programmet ett tag. Och faktiskt väldigt många har ju så här sagt att gud, det blev en skillnad. Och det programmet är ju inte bara att man så här ligger och gör några rygglyft och sit-ups och diagonala fällknivar, utan det är ju ett program med hela, alltså där du tränar hela kroppen, men det är väldigt mycket fokus på att liksom extra fokus på bålen genom att jobba med bålen i olika riktningar och allt det här. Olika riktningar, gud, lät lite 3D. Det var inte 3D-träning, men att man jobbar på olika sätt med bålen. Och att det faktiskt, så här, det kan ju vara så, precis som att det kan vara om du har till exempel det är strul med knä eller att du känner dig i knäböj, så här, men lägg lite fokus på att stärka upp de områden, gör mycket, jag vet inte, höftlyft eller hip thrust eller
beroende på vad man känner att det är,
exakt,
som är grejen.
Exakt,
liksom.
Så att liksom, det kan ju faktiskt vara så. Det kan ju räcka att man gör de övningarna som assisterande övningar. Alltså som till exempel för mig nu då. Jag lägger ju jättemycket fokus på att bära grejer. Att på olika sätt belasta bålen extra mycket. Utan, för det här är ju min grej som jag är nu. Jag blir ju lättare trött i ryggen till exempel. Och det är ju för att jag inte är van att lyfta de volymerna jag börjar komma upp i. Så då vill jag göra övningar där jag inte kanske håller på. Så har jag gjort marklyft till exempel. Då vill jag ju göra en övning där jag kanske inte ska hålla på och fälla. För att liksom, det blir för tungt. Men då lägger jag ju massor med extra. Då kanske jag lägger extra på att hänga och göra benlyft. Eller jag lägger extra på att bära saker. Eller kasta lite saker, alltså så här, så att jag lägger extra kärlek på bålen nu, för att jag vill ju bli skitstark i bålen, så att jag ska kunna dra mina 200 någon gång i framtiden, liksom. Så det behöver ju inte betyda att man gör så här, som du sa, ta bort allt, utan se till att hitta ett sätt där det kanske kan få en push till den andra träningen sen, så kan man ju testa. Men det kan ju också vara lite roligt, och det kan också vara lite härligt ibland att bara få så här, nu gör jag ett, jag kan ju gå in ibland på gymmet nu och bara, jag ska göra ett pass som jag tänker är bara fokus på bålen. Då kanske jag gör basövningar men med paus eller excentriskt eller något liksom. Bara för att det ska bli lite extra. Så det tycker jag ändå, det kan man fokusera lite extra på.
Och sen har vi det här med träningsprogram, som vi, det var vi inne på. Precis, ja. Att så här, du kan ju testa att byta, du kan ju testa att öka volymen om det är det. Du kan testa att minska volymen, alltså det som vi pratade om, att tyngre behöver inte betyda att man kör tyngre ettor hela tiden. Tyngre kan vara att du kör fler repetitioner eller fler set av en övning. Men det kan ju också vara så här, om det är bänken du känner stå still, men du kanske ska köra 3 pass i veckan bänk istället för 2. Om du har i ditt träningsprogram att det är 2 pass i veckan, byt ut någon av de andra övningarna och kör bänk 3 gånger i veckan. Det kan ju vara att du behöver ha större armar, du kanske behöver köra hypertrofi.
Men du kanske kör för lite, du kanske kör bara basövningar, men du kanske behöver lite andra övningar också för lite volym i kroppen. Så då kanske du ska lägga till lite assisterande övningar. Alltså,
så och det... sen är lite strängpunkt i det du säger, att du kanske behöver köra lite assisterande. Det här som vi var inne på förra avsnittet, kör du verkligen, alltså har du en progression även i dina assisterande övningar? Tar du i ordentligt i hela träningspasset eller fjösar du lite? Och jag tittar typ på mig själv nu, för att Jag kan absolut fjösa liksom, för att det är också så att eftersom att mitt fokus är knäböjen i det här passet, så är det inte så att jag tycker att de andra är lika viktiga. Men liksom skriv upp, alltså syftet är ju att du ska öka i latsdrag, att du ska öka i hantelrodd, att du ska öka i hantelpress också. Så liksom fundera över det i dina träningspass. Alltså tar du i när du tränar? Det kan, men absolut testa och byta träningsprogram.
Om också. Men då måste man också ha lite klart för sig vad målet är. Och det är väl kanske där som det för många brister. Att så här, man vet inte riktigt vad det är man vill. Vilket gör också att det blir lite svårt att utvärdera om det faktiskt går som man vill. Alltså det är lite, kan ju höra ihop. Men det finns ju massor med olika träningsprogram. Så det är bara att testa vad som passar en. Och sen om man då tänker på liksom den här motivationspunkten då, om man har lite så här motivationssvacka, man kanske har gått och, men som jag fick under pandemin med mina lyft, det fanns inga tävlingar, jag vet inte vad jag håller på med, jag hade ju nått någonstans, jag hade ju satt upp ett mål att jag skulle tävla på SM, så jag tror att jag hamnade också i det här svarta hålet efter vad man brukar prata om eller vad det är. Nej, men just att så här, när man uppnått någonting som man har velat så mycket, så är det väldigt svårt att liksom någonstans ladda om, och jag tror jag fortfarande är lite i det hålet, att jag inte vet så här, är det värt att göra den här satsningen eller inte liksom. Men att så här, gör något helt annat, alltså så här, om du tränar styrkelyft till exempel, eller om du tränar basövningarna som din grej, det behöver inte vara att du tränar på en klubb styrkelyft så, men att du är de grejerna som du tycker är roligt att testa, så här crossfit, eller testa och köra ett så här, bygga så här biffprogram liksom, där det är lite mera köttiga 10:or och 8:or och stora sånt övningar kanske. Eller bara gå på något pass, alltså anmäl dig till en löpgrupp om du vill springa, eller anmäl dig på något annat pass om du inte vill springa. Ja, men just att göra någonting annat ett tag som kanske bara får dig att sänka tröskeln och gå till gymmet. Kanske någon kompis som tränar något annat, ja men häng på den ett tag liksom och se vad som händer. Så att det ändå blir att träningen blir gjord, för det är ju ändå någonting som, när det gäller motivation, så är det ju faktiskt så att motivation är inget som bara tillfaller oss som någon typ av så här uppenbarelse. Utan det är ju faktiskt någonting som vi själva måste träna oss till. Alltså det är först när vi har en kontinuitet och tränar och förstår vad träningen ger som vi faktiskt blir motiverade. Så att motivationen kommer inte att dyka på dig som någon helig ande, utan du behöver liksom skapa den själv. Och då kan det vara bra att underhålla träningen så att man gör något annat, så att den inte bara försvinner bort.
Ja, men jag tänker också att så här, om man skulle testa att köra crossfit 6 veckor, så tror jag definitivt att man skulle känna det i, när man kom tillbaka till sin vanliga träning igen också, att det har gett den någonting. Alltså, och det kanske också bara blir så att man längtar tillbaka till den andra träningen av att man testar något annat liksom.
Ja, speciellt om man kör crossfit. Då längtar man tillbaka till och få vila lite mellan sätten. Nej då. Men det är ju också så här, det här med att det målet man har, att också tänka lite på så här, är det så att man har kul? För jag kan, alltså det var faktiskt en fråga, jag har tänkt en hel del på den apropå inre monolog, men när vi var på på Friskis. Jag läste också någon annan som skrev någonting om det här. När vi var på, jag hade den här Friskis-inspirationsdagen, så fick vi ju frågan, måste träning vara tråkigt då? För vi säger ju ofta så här, allting kanske inte är roligt när man tränar.
Mm, blir lite så här, jag snickar den.
Ja, fast då är vi det pratar vi också lite om utifrån perspektivet att så här, om jag har ett mål att jag vill till exempel tävla i styrkelyft, då har ju jag ett program som jag ska följa, och då kanske det är så att vissa pass kommer att vara, alltså de kommer ju att vara tråkiga, för jag vet att jag vill det här så mycket. Men om man bara tränar för hälsans skull, eller att du tränar för att så här, jag ska träna 3 gånger i veckan för att jag ska må bra, eller för att min kropp ska fungera, eller så här, så att då är det lite annorlunda. Men jag tror ju att så här, för alla människor så är ju inte träning, alltså det finns ingen form av träning som man tycker är rolig, och då kommer det vara så att jag tycker ju inte att det heller är speciellt roligt att borsta tänderna. Det är faktiskt en sak som jag tycker är skittråkigt, och så här, men jag tänker att så, nej, jag tror ju inte att man alltid kommer ha roligt, men jag tror att har man ändå en bild av varför man gör det som man ska, att man liksom har ett mål för varför man gör det, så kommer det ändå kännas bättre, även om inte allt måste vara jätteroligt.
Ja, men de pratade ju om det på Friskis då, just det här med att det kanske är att man vet att känslan av att när man har gjort klart gruppklassen och alla high-fivar med varann, man vet att det är därför man går dit. Eller man vet att hur man mår när man kommer hem från träningen, att det är därför man mår dit. Alltså det är ju också så här, det är inte någonting som är roligt, men det är ju någonting som är välbefinnande liksom också.
Ja, men allt kommer inte vara roligt. Det är kanske det man ska någonstans landa i. Och det är ju, det tycker jag ändå är så här viktigt att ha med sig. För det är ju, jag tror att det är en sån grej som man kanske, om man inte är inne i det här liksom hjulet där allting bara rullar på, alltså att man tränar, man gör bara, som många kanske upplever som inte är i det, att många andra är, så tror jag att det som är skillnaden där är ju att man vet varför man gör det, och att den här känslan som man vill ska infinna sig, och det tar tid att få den känslan, och det är väl det som kanske är det här kluriga också i motivation, att liksom skapa sig ett utgångsläge där den här känslan börjar infinna sig, som gör att man faktiskt går och tränar, eller gör den här promenaden, eller vad det nu skulle kunna vara, ta cykeln till jobbet eller cyklar, alltså just det här rörelse bara, att den motivationen och den känslan, den behöver man jobba upp liksom.
Ja, minska tröskeln.
Mm. Ja, minska tröskeln. Alltså tröskeln är ju någonting som man får fan hugga i lite ibland, alltså så är det ju. Varför? För att den blir ju lätt för hög, och då får man liksom slå bort lite för att komma iväg.
Ja, så är det verkligen. Men det är otroligt vad motiverande det kan vara att göra andra helt meningslösa grejer. Som att till exempel komma ihåg att smörja in sig med sitt hudserum varje kväll. Eller sådär.
Jag har faktiskt en grej som när det gäller sånt där som är för mig. Jag ställer mig frågan till det här väldigt ofta i min inre monolog. Gud, nu börjar jag så här, jag kan inte prata längre, nästan känns som... Jag har gäspat så jag har så mycket saliv i munnen. Nej, men alltså så här, att smörja fötter på kvällen. Det är ju så här, hur svårt ska det vara? Det är så här, jag hatar när det är torrt, men jag smörjer ändå inte mina fötter. Alltså det är också en sån grej. Med, apropå att man, vissa saker borde bara vara så lätt att göra. Ja, men så nu jämförde jag precis träning med att smörja fötter. Men det är ungefär samma sak. Men det är den nivån som jag tydligen är på i min hjärna nu.
Ja, men det är den nivån jag är på min hjärna också. Tror du att vi kommer kunna stänga av våran inre monolog ikväll?
Du, min inre monolog har redan slocknat.
Tåget har gått.
Tåget har gått. Både sovtåget och monologen har försvunnit med X2000 till nästa station. Nej, men alltså jag kommer nog däcka. Jag är faktiskt sjukt trött nu. Det har varit en väldigt intensiv dag. Jag har kommit på att ibland tänker jag så här att mina intensiva dagar oftast hamnar väldigt komprimerade. Alltså, när det är saker så hamnar de lätt på samma dagar på något sätt. Att vissa dagar känns det som så här, ja men idag har det bara varit...
Jag tror att om Anton lyssnar på det här, din man, så kommer han bara... Ingen annan är förvånad över det här, Johanna.
Nej.
Bara du.
Ja, jag vet. Men det är ju det här med alla inre monologer som skapas hela tiden och byggs på. Det är härligt. Jag tror att jag sa så här till Anton häromdagen, min man, när vi pratade om olika såna här saker som vi ändå gör ibland, det här med att liksom, att tänk om jag skulle ha en vecka där det inte var någonting. Alltså så här, det var ingen aktivitet eller det var inte så här, man skulle inte vara liksom stå på isen eller någonting. Eller, man bara kunde sitta så här hemma på eftermiddagarna. Eller liksom att man inte hade en helg med träningar och så här. Och då sa ju han bara, men alltså du skulle ju dö. Alltså du skulle tycka det var så jäkla tråkigt. Så jag, ja, och då inser jag ju att så är det ju. Alltså så här, det är ju, man har ju, man är ju olika. Men jag säger, jag klagar ju inte. Jag säger bara att ibland så blir den här monologen lite väl. Alltså ibland blir det många, då får man bara pausa. Och då har jag blivit bra på det. Men jag gillar ju att det ska vara så. Jag vill ju ha det så här. Alltså jag skulle ju få panik av att inte ha saker att göra liksom.
Men det är väl det som är människans liksom förbannelse. Att vi har väldigt svårt att vara i nuet och alltså tänka, vi vill ju, alltså vi är väl lätt att reflektera över, tänk om jag skulle, alltså eller så är det bara min typ av människotyp. Jag har ju en fördom också om att män generellt är mycket mer nöjda över allting än vad kvinnor är.
Ja, men frågan behöver vi inte generellt komma in på heller tycker jag, för just nu känner jag att det kan bli så knasigt, men alltså ja, nej, så är det nog. Men sen kan jag tycka att det är lite härligt, som typ i helgen nu så kommer det vara så här en lugn lördag. Och det kan jag ändå tycka att lite härligt, för att jag vet att det inte är så varje lördag. För tänk om varje lördag var så här lugn, det skulle vara svintråkigt. Det vill jag inte ha, nej. Men en lördag lite då kan vara härligt att det är lugnt.
Du kan ju möblera om någonting då.
Jag kommer ju börja göra det, vi kan ju se sen vad som händer. Mm. Målat något rum eller någonting. För det är det nämligen som händer när mina lugna dagar infaller sig. Så sätter jag igång ett projekt som sen då hänger kvar när det inte längre är lugnt. Det är det som är problemet. Jag avslutar ju sällan något. Jag hade ju typ en halv helg lördag, en halv söndag typ för någon vecka sedan. Då hittade jag då en ny möbel som jag hämtade hos en kompis. Och så gjorde jag liksom någon rokad i alla barns rum. Och tömde möbler och flyttade möbler och möblerade om och sådär.
Förr så var jag väldigt så här att jag då skulle tänka så här. Jag tror att du behöver öva på att inte göra någonting. Och så här, då var jag väldigt så här lätt psykologiserande. Att jag bara, det är någonting du flyr från, Johanna. Du flyr ifrån din inre monolog typ eller någonting. Men nu för tiden så tänker jag inte så. Utan jag tänker bara, jag tänker att det kan också vara din form av avslappning liksom på något sätt. Själv googlade jag förra veckan på 5 dagars tyst retreat i ett kloster.
Nej men gud. Oh.
Där är jag.
Nej. Ja, ah, okej. Okay. Du vill alltså det, eller?
Ja, ah, gud, det vore sån dröm. Men vet du vad det värsta är? Det är att jag känner typ att jag kan inte... För det man gör när man kommer till sån ställe är att man får lämna in sin telefon. Alltså, du får inte bli nådd på 5 dagar.
Nej, jag vet. Men du känner att du inte kan inte bli nådd på 5 dagar.
Nej, och det är så hemsk känsla. Men jag känner att jag skulle älska det.
Ja, men det är ju, jag tänker att det är typ barnen. Resten skulle väl klara utan.
Ja, men alltså, ja, det är ju så här... Att jag känner mig som en sambandscentral för väldigt mycket saker.
Ja, men det är jag också. Men å andra sidan så tänker jag också så här. Det har jag blivit bättre på att tänka att om jag inte är tillgänglig så kommer ju människor lösa det. För det är inte så att jag på något sätt är... Alltså alla skulle ju kunna
ersättas. Nej,
jag skulle ju kunna ersättas varenda dag.
Jag ska fan åka dit. 5 dygn.
Men du har ju faktiskt, det har ju vi pratat om, att du är ju så här, du kan ju säga så här, nej men jag behöver en dag att bara vara i mitt egna monolog typ. Alltså då vill du ju bara vara
gud,
i det. Alltså jag har ju inte så här den här behov. Jag har ju mer behov av att jag... Eller, nej, jag vet inte. Men jag kan inte känna så här, nu vill jag bara sitta helt själv.
Jag kan ju så här sitta och tänka. Alltså det är ju det vanligaste min... Antingen en av de vanliga sakerna min partner frågar mig eller mina barn är det något? Och så säger jag, va? Vadå? Nej, men du sitter bara och stirrar. Jag bara, men jag sitter och tänker.
Ja, men det är ändå fint. Det tycker jag kan jag ändå fascineras över, din tankeverksamhet. Men det är också väldigt bra, för det kommer väldigt mycket ur när du har haft sådana där ibland. Så kan det komma ett litet 17 sms här, en oklar tid liksom. Så man bara, okej, vi kör.
jag behöver få tänka. Jag tror att folk som, jag skulle verkligen vilja ha det som en hobby, men jag typ, tror inte att jag har ekonomisk möjlighet till det. Men så här, folk som åker och fjällvandrar. Att, så här, att man åker iväg och då är man ju utan, alltså Caroline, våran kompis, hon var ju 14 dagar i mobilskugga med en nödradio bara så där. Och så är man så här, man lever efter att solen går upp och solen går ner, och så jag frågade, vad gjorde ni liksom, hon bara, nej men vi gick tysta. Oftast. Alltså, tänk att gå tyst med någon i 6 timmar i skogen. Fy fan, vad härligt.
Ja, men så grejen är att gå tyst med någon i skogen, det skulle inte jag tycka var så härligt. Men att gå i skogen och prata lite, men ändå vara tyst ibland.
Jag tror att de kände att de var med varandra så mycket, så de behövde ju liksom inte prata hela tiden.
Nej, men och det kan jag ändå tycka är härligt. Alltså, det är inte så att jag inte, det skulle, men då gör du ju någonting. Det är inte så att du sitter och tittar in i en vägg i så här 6 timmar och bara... Nej. Alltså, det är ju ashärligt. Det är klart, tänk att vilket liv att kunna stoppa och pausa i 2 veckor och fjällvandra.
Mm.
Det är ju jättehärligt. Det skulle jag också kunna göra. Men det går ju liksom inte riktigt.
Nej, men det är också så här, du måste ha råd med resan.
Exakt.
Du måste ha utrustningen. Alltså, bara en sån där jävla sovsäck kostar väl skitmycket. Alltså, sånt. Det är sånt man bygger upp under många år av ett sånt intresse, såklart.
Ja, såklart. Men det är ändå, ja, absolut. Men jag skulle lätt kunna åka en helg och fjällvandra i tystnad. Alltså, det är ju härligt att fjällvandra, liksom. Få vara ute och gå och röra på sig. Alltså, det är ju soft. Och sen så, jag har ju inget problem heller att äta någon typ av torkade grejer och sånt. Alltså, det är ju också enkelt för mig. Jag åt ju spaghetti och tonfisk häromdagen, liksom.
Alltså, det som Caroline tycker är det bästa är ju de här tyngre grejerna då också.
Just det, för de kan man blanda
lite
i kokande vatten.
Men ja, men också gröten, alltså att du får protein och liksom frön och havre och allting. Det är ju skitbra. Men ja, jag ska fan gå i kloster. Det var så här gångmeditation också. Fan vad skönt. Bara ligga, eller så här, man bara hör så här gång. Jag behöver det.
Okej. Ja, men jag tycker vi avrundar det här samtalet som blev någon typ av inre liksom monologkris, tänkte jag säga. Det blev det
tycker jag också
vi är ändå positiva. Jag inledde ändå det här samtalet med lite mycket gäspningar och nu känner jag att jag går härifrån med hybris.
Jag är jätteglad. Alltså, det här är ju ett normalt tillstånd för mig. Jag ska gå ut med hunden nu.
Ja, det var väldigt trevligt. Det gör vi om nästa vecka igen, tycker jag.
Nästa gång ska vi prata om zenbuddhism.
Ibland så tänker jag så här, det är bra att vi ändå kan skriva lite tidsangivelser så folk inte behöver lyssna på den här skiten om de inte vill.
Exakt. Ja, det är bra. Ja. Följ hålltiderna.
Min man lyssnar ju, han älskar ju när vi pratar om, han tycker ju, han får inte höra mig prata så mycket annars hemma, menar jag. För att jag pratar ju aldrig här hemma. Så att när han vill lyssna på mig lite, då tror vi kan lyssna på podd. Då vill han bara höra det här tjabblet.
Ja, men det finns något för alla.
Det finns något för alla, det är bra. Ja, men härligt. Mm. Så,
vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Och just det, glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev om du inte gör det, som vi har dragit igång med, för vi är lite peppade på att bli någon slags nyhetsbrevs-creators.
Gurus.
Så vi länkar till det i det här avsnittet. Där kan man få, där skriver vi inte bara om vår egen hybris, utan vi tipsar om lite andra grejer.
Ja, det kan vara kul. Det är ändå härligt. Mm. Ja, men härligt då. Du, gå in i din inre monolog och ha en mysig kväll nu.
Ja, du med.
Hej då.
Hej.